Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna tillbaka till Hasse och 100-åringarna. Idag ska vi få träffa Stig plus 91 som blev bortlämnad när han var 7 månader. Mer om det alldeles strax. Först ett stort tack till Attendo som är min partner i det här. Jag vill också tacka Daniel Ekberg för hjälp med klippningen och Henrik Nyblom för hjälp med vignetten. Och nu önskar jag bara trevlig lyssning. Då säger jag hej Stig.
Ja, hej. Nu har jag tappat ditt namn.
Hasse.
Hasse.
Uh-huh. Hur mår du idag?
Ja, jag har sovit gott i natt så det är bara bra.
Jag kan väl berätta för lyssnarna att när jag kom hit så mötte jag dig ute på promenad på morgonen. Är du ofta ute och går?
Det gör vi. Det är tack vare min dotter. Och cyklar ju väldigt mycket också, det gör vi. Jag köpte en elcykel dumt nog som jag krockade med en sån här cementpelare och slog huvudet i gatan och höll på att omkomma.
Aj, 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 aj,
så att den står här i garaget om du vill köpa den.
vi ska ta den diskussionen sen om det blir att köpa en elcykel. Vilket år är du född, Stig?
1925.
Ja. Ja, så det gör ju det. Du alltså, hur gammal är du idag då?
Ja, så där, vad ska man säga, 91.
Vad är dina första minnen som barn? Vad har du några tidiga barndomsminnen som du kommer ihåg?
Jag har ju mycket minnen tack vare att jag bodde i fosterhem.
Var är du född någonstans?
Ja, Allmänna BB.
Allmänna BB i Stockholm?
Ja, min mamma var ju frälsningssoldat och kunde inte ta hand om mig. Och frälsningsarmén, de hade ju stödfonder som såg till att jag blev född då. Och sen skulle det bli ett fosterhem till mig.
Okej. Vet du om vem din pappa är?
Ja, Annette har ju börjat forska lite grann i den där. Och han erkände ju inte mig, så det stod ju fader okänd då.
Okej.
Det gjorde det på många barn på den tiden. Men så småningom så fick vi väl fram släktingar, och då blev det ju liksom 2 släktled då. Dels på fosterhemssidan hade 5 flickor som jag växte upp med, och sen den andra som jag inte visste om.
Just det.
Ja, man kände sig lite vilsen på något vis.
Men hur gammal var du då när du hamnade i fosterhem då? Hur gammal var du då?
Jag var nästan nyfödd.
Ja.
Ifrån Allmänna BB direkt.
Okej.
Och sen en sak som inte fungerade på den tiden, det var ju det att fosterföräldrar, de kunde vara liksom hur gamla som helst. Och det var ju inte så lämpligt många gånger att de orkade. Ja, de kunde ju vara lite sjukliga.
Ja.
Så att min fosterpappa, han hade jobbat i gjuteri och han var ju förstörd. Och jag trodde ju ibland att han skulle dö. Och då fick man ju konstiga känslor. Vad blir det sen för mig?
Ja, det är klart.
Mot om de hade varit i normala ålder.
Hur gamla var dina fosterföräldrar då?
Ja, 40. Men han med pappan var äldre, tror jag. Men jag upplevde dem som väldigt gamla.
Och är gamla då i jämförelse med dina vänners föräldrar då?
Ja, just det. För att de förde ju ett helt annat liv alltså.
Och var växte du upp då? Var kom du någonstans? Var bodde de här fosterföräldrarna?
Ja, Heby heter trakten där, ja. Utanför Sala.
Och hur var din uppväxt som då fosterbarn?
Ja, det var ju spännande naturligtvis att ha 5 flickor som man som hade sina fästmän.
Just det.
Och då var det ju den där tiden när motorcyklar var det första, va? man var ju intresserad av maskiner överhuvudtaget, det var jag. Den här tyska mannen som skulle uppfostra mig, han höll på att bygga en evighetsmaskin. Och det var ju något otroligt mycket kugghjul och kedjor och grejer. Och han bodde i huset nästan intill. Så att jag hade ju nyttat av honom på det viset.
Så det var alltså en granne då till familjen?
Ja, han bodde i ett ensamt hus.
Men de här flickorna som du nämner, var de också fosterbarn då eller?
Nej.
Men hur skulle du säga att uppväxten var då? Var det, fick du en kärleksfull uppfostran eller hur skulle du säga?
Ja, det var väl det att få en pojke in i familjen, det var ju liksom A och O då när det var bara flickor förut.
Aha.
Så de tyckte väl nog att det var bra. Det var bara det att de var ju lite dåliga, inte så god hälsa. Och det fanns ju mycket som man skulle hjälpa till med och det gjorde jag väl i den mån jag orkade med det.
Vad fick du hjälpa till med då som ung
ja,
pojke?
Ja, det var ju jordbruksland, det var odling av potatis och sådana där saker.
Och hur gammal var du när du fick hjälpa till med sådana saker då?
Ja, det var ju före skolåldern är klart. Men ja, strax före skolåldern.
Hur kändes det då att få hugga i?
Ja, jag fick ju träning där för att sen så småningom som... Det var ju fastigt i den här familjen också. Och för att tjäna pengar så måste jag ju få någon inkomst. Och det var ju en större bondgård som jag jobbade då som ung. Jag var väl kanske lite för ung också. Men jag var inte så stark.
Asså?
Jag var ju ganska lång tillväxt. Så att det svåraste jag hade det var hästar och sela på hästar och sådana saker.
Okay.
Och det kom som ett brev på posten. På lite äldre dagar när jag fick ett yrke i järnhandeln. Och då kommer ju fram hem en sändning med hästselar. Och så fick jag ett ord om att de där selarna ska det hänga upp i taket. Och jag visste inte om jag skulle gråta eller skratta. Jag tänkte, ska det här förfölja mig?
Du hade handskats med så mycket selar innan alltså.
Ja visst.
Men hade du, jag tänker på din mamma då som lämnade bort dig då till fosterfamilj. Hade du någon kontakt med henne?
Det var ju ganska försiktig kontakt med de där sakerna. Jag anar ju att jag inte tillhörde familjen va? När man är liten.
Så de berättade de inte för dig då att du var adopterad?
Jo,
eller?
Det hände sig så att... Min fosterpappa och jag gjorde en resa till Uppsala där de bodde. Det var två systrar som hade en strykinrättning på in i stan där. En berömd sådan. Studenterna var som galna och skulle ha hjälp därifrån. Så att de jobbade, det var två systrar då ja. Och ursprungsfamiljen där, det var ju gruvarbetare vid Dannemora gruva. Så att det väl där kanske jag fått en del gamla... styrkor, så småningom.
Ja.
För de mådde inte så bra heller.
Men hälsade ni på då, din
vi
mamma?
Gjorde, ja, en gång gjorde vi det, min pappa då och jag, till Uppsala.
Blev du retad i skolan för att du var fosterhemsplacerad, eller?
Ja, just det. Det var det. Och då ville fosterpappan att jag skulle byta bort mitt namn och få deras. Men det ville inte jag.
Ja, du ville ha kvar ditt...
Ja.
Vad hette de i efternamn då?
Olsson.
Och vad hette du i efternamn?
Malmsten.
Du ville ha kvar det?
Ja. Och det har du lärt mig det.
Ja, precis. Ja, men jag förstår det. Och det har du behållit också?
Ja.
Men hade du, jag tänker som ung pojke då, du får reda på då att det här inte är dina biologiska föräldrar. Hade du tankar kring det när du gick och la dig på kvällarna om vad din mamma och din pappa gjorde? Och så.
Ja, de tankarna de bestod i att jag trodde inte de skulle leva så länge.
Uh-huh.
Och nu är jag en sån människa att om det är två alternativ så tror jag alltid det värsta. Och jag blir så arg på mig själv att jag jagar upp mig i onödan.
Har du alltid gjort det?
Ja, det är väl en av generna som jag har fått ärva.
Du menar på att du var lite pessimist då kan ja. Man säga. Det var lite pessimistiskt tänk.
Du vet, jag tyckte väl att alla mina kompisar då fick ju allt möjligt naturligtvis. Och här visste jag att jag skulle inte kunna få så mycket.
Nej.
Och bland annat fanns en cykeltillverkare i Uppsala och en i Heby som min fosterpappa sa att jag har beställt en cykel åt dig.
Aha.
Och jag förstod ju det, att den skulle aldrig komma. Aj. Så att jag, det klarar jag ju inte av.
Men varför sa han det, tror du?
Ja, han ville trösta mig att jag skulle ha något att hoppas på. Alltså.
Okej. Okay. Och du visste på något sätt att den här cykeln kom jag aldrig att få?
Ja, jag visste att det fanns dåligt med pengar.
Ja. Och kan man på något sätt, kan du beskriva hur fattig var den här familjen? Gjorde ni, var det bara arbete egentligen, eller?
De hade alltså ett mindre jordbruk.
Mm.
Det var väl en ko och kanske en gris och lite sånt där. Och så var det då potatisodling. Jag hade väldigt bra jordbruksland, så att där kunde jag ju hjälpa till. Så att då sålde han ju potatis till Stockholm här till de här ungdomarna. De var väldigt duktiga i hushåll, så att de fick fina arbetsplatser hos berömda människor.
Vilka fick det?
De här flickorna.
Flickorna ja. Fick det, ja, jag förstår.
Och duktiga. Och min fostermamma var också duktig. Hon var i kokerska på ett stort bolag där i Heby. Så det är ju känt för tegelbrukssamhälle. Så där fanns det stora, fina hushåll.
Men om jag tänker på semestrar och sånt där, hade man semester?
Jag är inte så säker på att det var det.
Kommer du ihåg att ni åkte iväg någonstans, eller...?
Ja, det kommer jag ihåg, för att det fanns ju så kallade ideella föreningar, godtemplar eller vad det nu var, för de som hade sommarfester. Och det var i närheten där, så att där fick man ju höra både musik och annat. Och sen kan jag också berätta om att samma år då, när jag bodde kvar, så började Sveriges Radio på att sända. Och då kom ju de här friarna till flickorna in i bilden och skulle sätta igång en radio.
Aha.
Och det fanns ingen elektrisk ström heller, utan där skulle man ha ett stort bilbatteri som, och det fanns ju uthus där som de skulle klättra upp och sätta stora master, och det där var ju väldigt spännande, för man visste inte vad radio var.
Så ni hade ingen el på gården?
Nej.
Ingen elektricitet?
Nej, men då en av friarna jobbade på Primus som tillverkade stormlyktor.
Just det.
Han kommer hem med världens största lykta. Och vilken fest det var då att sätta igång den där. Och det lyste ju hela området. Till skillnad mot en vanlig lite fotogenlampa.
Ja, det var just det. Det var en sån gaslykta,
ja.
Va?
Ja, just det. Var en liten glödstrumpa.
Så det kändes som värsta tekniken?
Ja,
alltså.
det var häftigt helt enkelt.
Ja. Så du är uppvuxen alltså då på en gård utan elektricitet?
Ja.
Och då var det alltså ljus då, fotogenlampor och
så. Ja, och sen till det så måste man ha fotogen.
Just det.
Och då var min uppgift att gå och handla fotogen. Och det var ju långt att gå. Men då hade jag lite kraft i alla fall. Så att jag tror det var 5 liter jag köpte varje gång.
Och hur värmde ni upp kåken då på vintern?
Ja, det var ju vedspis och var det kakelugnar. Ja, det var det. Så att det var ju vedeldning.
Och jag misstänker att kanske toaletten var på gården då, eller?
Ja.
Så det var utedass?
Ja.
Och det kan man ju idag, det vet ju knappt unga människor idag vad det är för någonting.
Nej.
Och för de lyssnare som inte har suttit på ett utedass, så är det som en toa, fast det landar där det landar och sen... Ja. Men hur gick det i skolan och sådär då?
Ja, det tycker jag nog gick... Det gick ganska bra, för att jag var nog ganska flitig.
Hade du några tankar kring framtiden som barn, vad du kanske skulle vilja göra när du blev äldre och sådär?
Alltså kompisarna man hade, de var ju anknytna, de hade ju sina föräldrars tegelbruksarbetare, det var varannan människa nästan där. Och jag prövade ju på det lite grann, men jag märkte att det skulle jag aldrig klara av. För det var ju varma ugnar och man skulle ut i kalla luften, och det var ett väldigt svårt arbete.
Ja, tungt.
Ja, tungt. Och sen var det ju då att en av flickorna fick en fästman som jobbade vid segelbruk. Och han körde ut segel till runt Mellansverige. Och där fick jag följa med. Och det fanns inga maskiner som lastade, utan det var hand för hand.
Oh.
Och han tog ju en rad med segelpannor så här som vägde åtskilliga kilo. Och jag tror jag tog två stycken sådana där.
Det hade tagit lång tid.
Men det var ju intressant. Man fick se platser.
Hade din familj som du växte upp med, hade ni bil?
Nej, det var knappt cykel.
Alltså det var så?
Alltså jag har ju ett minne av min cykelfärd när jag skulle börja skolan. Och då fanns det en damcykel med en pakethållare fram. Och en av de här flickorna då skulle föra med mig till skolan när jag skulle skriva in mig. Och den cykelturen glömmer jag aldrig alltså. För det första så förhörde hon mig på, jag skulle kunna som ett rinnande vatten när jag var född. Och det var annan kilometer så skulle jag komma ihåg det där.
Men du skulle komma ihåg det inför lärare innan då? Så att ja. Säga, eller? Ja.
Det skulle ju vara lite plus då att jag hade träffat med andra människor.
Men hur var det med kompisar och sådär då? När du gick...
Det var mycket bra kan man säga. Aha. Det var ju arbetarfamiljer utom de här enstaka stora jordbrukarna, men... Och där började jag min arbete i ett av närmaste jordbrukshuset där. Och de hade en son som skulle ta hand om mig och visa mig hur man skulle jobba där. Och alla barn var väl väldigt, ville gärna erkänna att man kunde jobba mycket mer än man egentligen kunde. Så att när jag träffade honom ett antal år, kanske 20 år efteråt, så levde han kvar där. Och så säger han till mig så här att, ja du Stig, vi var nog lite för hårda till dig och sätta dig på arbete, men du vill ju så gärna göra ditt bästa. Så jag fick ett bra betyg sen.
Okej.
Okay. Ja.
Var det en kille du umgicks med?
Nej, han Nej. Var ju äldre.
Ja, han var lite äldre.
Ja. Och sen när de köpte traktorer, då slapp jag ju från hästarna.
Men jag tänkte, hade du jämnåriga kompisar som du umgicks
ja,
med?
Ja, jo då.
Och vad gjorde ni på dagarna då?
Ja, vi hade väl... Det var ju idrott då ganska vanligt både i skolan och sådär. Så vi hade lite idrottsövningar och gjorde hoppställningar. Så vi hade bra... umgänge kan man säga.
Då gick du i skolan. Hur många år gick du i skolan då?
Ja, det var ju 7.
Och sen efter skolan, vad hände då?
En av de här flickorna var ju gift då och bodde i Köping kan man säga. Så att då fick jag följa med min fosterpappa till den här järnhandeln. Som sen blev hela mitt livs fortsättning. Men i alla fall...
Ja, hur gammal var du då?
15 år.
15, ja.
Då var det... Och då var det krig ute också så att bilarna försvann.
Oh.
Så att den som var springpojke, han fick ju vara häst också. För att de hade nämligen ett förråd, Enköping är ju en kuperad stad också, vid hamnen. Och där fanns det stora lager. Och cementsäckarna som man skulle ha med på släpkärran, de vägde 57 kilo.
Oj.
Och då skulle man ju inte ha bara en säck utan flera. Så att det upplevde jag som väldigt jobbigt. Och sen hade vi smed. Det fanns ju smeder på den tiden som skulle köpa smideskål. De vägde uppåt 80 kilo.
Oj.
Och de orkade ju jag inte. Jag fick ju erkänna att jag klarade inte dem.
Men hur gjorde du då?
Jo, jag fick ju ha en dragkärra också. Så som jag satt efter cykeln.
Okej.
Men det var en kullerstensgata i den där stan så att var det nedförsbacke då kunde man inte... Det sköt ju på så pass mycket så att man hamnade ju i ett skyltfönster ofta.
Ja, precis. Gick inte att styra helt
enkelt. Nej, det gick rakt fram.
Åh, jäklar. Men då hamnade du alltså på den här järnhandeln som du säger då blev din hela din framtid.
Ja.
Hur fortsatte du? Du började med att vara ren springpojke och sen...
Ja, sen fick jag börja på att lära mig att sälja då. Men det fanns en sidostryck i det där jobbet att man skulle paketera. det var för hand allt möjligt. Alltså, ja. Spik till exempel, 100 stycken utav en längd i ett litet paket skulle paketeras.
Det gjorde ni på järnhandeln,
ja,
så att säga?
Och så hade man tagit färdigt en låda 3-tumsspik. Ja, nu ska du ta en låda 4-tumsspik och börja med.
Ja, vilket jobb.
Ja.
Sånt kommer ju färdigt idag.
Ja.
Gör de på fabriken.
Herregud.
Ja, vilket tid. Så det, du började med sådana enklare sysslor då? Paketera spik och...
Ja, paketera överhuvudtaget.
Hur trivdes du med det?
Jag tyckte det var spännande för att det fanns ju mycket runt omkring det där.
För du nämnde tidigare om att du var intresserad av mekanik och motorcyklar.
Ja.
Och jag menar, när man tänker sig på en järnhandel så är det ju mycket saker som har med i alla fall viss del av byggnationer och sånt. Ja. Så det, fanns det ett intresse kring det?
Det var bara det att gengastiden, den förstörde ju alltihopa. Så att då blev, alla hade väl inte råd att bygga in bilarna.
Var det väldigt lite bilar då ute på gatorna?
Ja, det tog flera år tycker jag innan det kom igång ordentligt. Men den här tegelbruket, de hade ju pengar så de satsade på stora bilar och sådär.
Vi kan ju förklara för lyssnarna som kanske inte vet vad gengas var. För vad var det som hände då med bilarna? Vad gjorde man under kriget? Det blev väl dåligt med bensin, va?
Ja, precis, ja. Och då byggde man väl...
Om?
Man byggde om bilarna ifrån bensindrift till gengas då. Och de började ju med träkol, va? Och så blev det ved så småningom också.
Och det var kanske inte alla som hade möjlighet att göra det med sina bilar?
Nej,
att bygga om det.
Nej, för det kostar ju en hel del. Och så var det så mycket arbete runt omkring. Det var ju dukar och elände som skulle tvättas i det där. Så det var ingen hälsosam historia.
Hur skulle du vilja säga att du kände av att det var krig i Europa? Kände man av det i Sverige då på den här tiden?
Ja, det kände man av, för att i den där första järnhandeln där sålde vi radioapparater. Och det var inte så vanligt att folk hade det.
Nej.
Utan när det var sändningar ifrån både Tyskland och andra länder, då kom ju de här kunderna, bönderna, det stora folkmassan som satt och hörde på det där och heja på olika. Det var som någon idrott nästan.
Okej.
Okay. Och Göring och alla tokiga människor som skrek och gapade.
Kommer du ihåg vilka människor så att säga stöttade, vilka parter man stöttade där från svenskt håll? Var det olika då beroende på...
Ja, vilka inkomst, ja, vad de hade för sysselsättning.
Det var så?
Ja. Jordbrukarna, de hade ju sina grupper som de stöttade. Bekanta till dem jag bodde hos också, de var ju nazister alltså.
Alltså de var det?
Ja.
Så var det många svenskar som stöttade Tyskland?
Ja, särskilt företagare alltså. Det skulle sättas upp skyltar, vet du, in i tysk kvalitet. Det skulle vara jättebokstäver.
Oh.
Och om det var någon annan tillverkare, det var ju bara lite grann så där.
Ja, oh, men det är det inte så att faktiskt säga vad man vill om Tyskland? Nu är jag ju halvtysk själv, men de har ju varit kända för att tillverka saker med god kvalitet genom
åren. Ja, det kan man ju inte förneka.
Nej. Men okej, då jobbar du på den här järnhandeln då. Vad hänger, jag tänker när man är 15, du är runt 15 när du börjar där då.
Ja.
Då börjar man ju kolla lite på brudar och kolla på tjejer. Hur var det med sånt på den tiden?
Ja, ska jag tala om det?
Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker du ska vara helt ärlig. För sånt är man ju nyfiken på. Jag menar...
Ja, vi var ju tre pojkar som hade väldigt god sammanhållning.
Ja.
Och det var ju att gå ut på dans då, klart. Det var ju, kunde vara... Vi flyttade ju då sen till Stockholm, va? Till tyska Brinken.
Ja, i Gamla stan.
Ja, och där... Visste inte jag att det fanns en kyrka som skulle ha stora kyrkklockor som slog om nätterna.
Och det är tyska kyrkan det?
Ja.
Ja, där är jag döpt.
Oh! Ja. Ja, det var ju en spännande tid. Och du vet, då bodde vi nere vid Ligaområdet vid Liljeholmen och skulle man ju cykla dit och passera Slussen. Och jag hade ju lite svårt för att lära mig cykling i Slussen. Och då hade, på den tiden hade de poliser som skulle lära upp folk att hur man skulle cykla.
Aha.
Och för att komma då ifrån Gamla stan och till Horskoplan där, så gjorde de ritningar på mig hur jag skulle cirkla. Och det var ju massa cirklar. Och ibland kunde man vara försenad till jobbet också.
Aha.
Och tänkte, nej det är skit, gäller det. Man kunde gena. Och då kom de ju springande där, vet du, och undrade om inte man hade lärt sig hur man cyklar i Slussen.
Men ni, då jag tänker, de här tre killarna som ni var då, vad gjorde ni? Du pratade om dans. Var det speciella dagar man gick på dans då?
Ja, det kunde vara Skansen och det kunde vara... Sommartid fanns ju dansställen på utomhus. Och det fanns ju mindre ställen på in i stan naturligtvis som vi gick också.
Men jag tänker här, nu kommer jag komma in här på damerna, men hade du snackat med din fosterfar, så hur skulle man närma sig en tjej? Var det då man försökte liksom bjuda upp till dans?
Det var ju genom, kompisarna var ju i olika åldrar, va?
Ja.
Så det fanns ju alltid de som var äldre.
Ja.
Och det var ju där som man fick lära upp sig.
Hur gjorde man då? Hur gjorde man?
Ja, en av de här tre var ju, hade ett väldigt kvinnotycke. Och då bodde vi två stycken i ett rum. Vi var väl bara två, eller var vi tre då? Ja, det spelade ingen roll. I alla fall han hade ett väldigt tumme med flickor. Och den här tanten som hyrde ut, det var absolut förbjudet att ha en flicka på rummet.
Jaha.
Men så den här flickan som han hade... Hon gav sig fan på att hon skulle störa det där, så att hon gömde sin BH under kudden. Och sen den här tanten hittade
BH:n?
Ja.
Oj, vad hände då?
Ja, han fick en stor anmärkning för det där.
Oj.
Jag kommer inte ihåg hur han... Det tog ju slut så småningom.
Men hur var det med ditt kvinnotycke då?
Jag hade dålig tur kan man säga.
Alltså hade du det? Men gjorde du några framstötar då?
Ja, jo då, det gjorde jag. Men jag blev lite lurad en gång, för då var det en som påstod att hon var med barn och sådär.
Vilket hon inte var då?
Alltså. Och ville ha pengar av mig.
Asså, alltså någon form av utpressnings...
Ja.
Hon var alltså inte med barn?
Nej, så att jag lyckades komma ur det.
Jaha. Men det var någon du träffade en liten tid,
ja,
då?
Ja, ute på dansstället.
Men jag tänker så här, för att det fanns ju ingen... Hade ni telefon då?
Nej, inte när man bodde i sådana där hyresrum, inte.
För jag tänkte, om du träffade då en tjej på dans, då var man nästan tvungen att bestämma tid för en träff redan då, för nästa tillfälle då, eller?
Ja, men du vet, det fanns ju på jobbet.
Ja, man kunde ringa till jobbet.
Ja.
Men det var ju ändå ganska omständigt. Om man tänker, idag sitter ju folk med sina mobiltelefoner bara.
Ja, det var helt skillnad.
För det visar sig alltså då att du träffar din blivande fru då, ja, på Skansen.
Ja.
Och hur, var det på dans då?
Ja.
Och hur kommer det sig att du fick kontakt med den här tjejen då?
Redan då hade vi börjat på cyklet mycket och så där vidare. Så att... Vi gjorde nog faktiskt utflykter till badställen och sådär.
Sommartid var det här då?
Ja.
Du frågade henne var hon kom ifrån, ja.
Och då, det var ju en tid, då hade jag börjat på bli militär. Så jag hade varit där uppe i Norrbotten då.
Okej, då gjorde du lumpen?
I Boden hade vi en sång som man sjöng om, så man skulle aldrig åka dit mera.
Okej.
Kan du den sången?
Nej, men du får gärna sjunga den om du kan den.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jag kan bara prova lite grann.
Ja, sure.
Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer. Och sen när jag hade frågat henne där uppe på Skansen var du kommer från. Från Boden! Och det här var ganska nära eftersom vi hade sjungit. Då hade jag ju varit inkallad då.
Ja.
Man blev ju lite för det skratt hur det kunde bli.
Ja, du, alltså hon kom alltså från den platsen dit du sjöng av att du aldrig ville komma
och
till
det,
igen.
Och det slutade inte där, man tror. Sen när jag blev inkallad då, det var ju massa inkallelser. Och då hamnade vi ju först i Boden och gick förbi. Hur ska jag vända det där då? Jo, när jag var bekant med henne, då var vi ute och gick i stan där.
Mm.
Och gick förbi just det här missionshuset där vi hade legat.
Men då fastnade du i alla fall för den här tjejen då, trots att hon var från Boden?
Ja, jag svarade ja, just det. Men... Nej, jag hade inte så mycket att välja på kanske heller.
Nej, det kanske, det är så kanske det var. Men ni fortsatte i alla fall att träffas?
Ja.
Och sen gifte ni er då, eller?
Ja.
Var gifte ni er någonstans?
Ja, det var på Södermalm där. Vad heter den församlingen då?
Här har vi Stigs vigsel. Stig Lennart Malmsten, ja. Och Anna Greta Larsson. Det är ju verkligen ett klassiskt svenskt namn.
Det är det,
alltså.
Va?
Ja, ja, verkligen.
Det kan man vara stolt över.
Det tycker jag, Anna Greta Larsson. Ja. För vilka lysning till äktenskap avkunnats i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Men Adolf Fredriks församling, det är väl i Vasastan, va? Nere,
Ja, det där kan jag dåligt.
Men det är i alla fall den 30 januari, vilket ju nu är den 20 januari, 49. Ja, det är några år sedan. Det är några år sedan.
Ja, det har hänt mycket.
Ja, men då gifte ni er och var bodde ni?
Ja, det var ju Saltsjöbaden.
Saltsjöbaden, men det är väl fint?
Ja, det är ju fina områden, vackert alltså framförallt. Anna-Greta som hon heter, hon var ju väldigt förtjust i Saltsjöbaden. Och där fick hon ju lite inkomster med att gå och hjälpa de här fina familjerna när jag var inkallad.
Vad gjorde hon då? Var...
Ja, hon gjorde hushållsarbete. Ja. Och ja, norrlänningar har ju väldigt gott rykte alltså som gedigna människor. De blev ju uppfostrade på ett bra sätt.
Hur bodde ni i Saltsjöbaden? Hade ni en lägenhet? Eller?
Ja, det var ju ett stort hus som en äldre dam hade fått ärva och hade väldigt dålig ekonomi och hyrde ut rum. Och det var ju flera hyresgäster då i det där. Så det var ju lite... fanns inget kök, va?
Nej.
Det hade vi en garderob.
Jaha, men hade ni, vad hade ni i garderoben där då?
Ja, en kokplatta, ja.
Ah, okej, en kokplatta i garderoben. Ja. Ja, det låter ju enkelt och lite nästan primitivt.
Och huset var mer eller mindre fallfärdigt. Så gick man ut på balkongen, då kände man hur liksom den liksom sackade neråt.
Så det var med risk för liv och läm.
Bostäder redan då, det var ju lika svårt säkert.
Ja, det var det. Och då vart du inkallad lite då och då, men du jobbade järnaffär också?
Ja,
då?
Hela tiden, ja.
Så man kan säga att järnaffär har varit din grej?
Ja, ända till slutet.
Ända till slutet?
Det är så. Jag fick nästan medalj.
Men hur var det jag tänker på, man pratar om kärleken? Att kärlek är viktigt. Och hur var kärleken mellan dig och din fru då?
Den var ju stabil, det kan man ju säga. För att man träffar ju... Vi umgicks ju med de här fostersystrarna. Vi kom ihop liksom med deras barn. Och så att det var bra förhållanden.
Och sen fick ni själva barn?
Ja.
Hur var det att bli pappa?
Ja, det var väl högtidligt kan man säga. Och det var väl lite oroligt också. jag tänker på, det var inga höga löner man hade.
Nej.
Så att många som gifte sig, de kunde ju gifta sig väldigt rikt alltså. Och bilar och sånt där var ju inte att tänka på, utan det började väl med cykel då.
Hur var det med att ta hand om barnen på den tiden? Idag är det ju väldigt uppdelat om man pratar om att mannen ska försöka vara ledig halva tiden. Och, men hur var det på den här tiden?
Jag tycker, hur ska man säga då?
Det fanns ingen pappaledigt?
Nej. Nej, men det var väl, vintertid var det ju skidåkning och sådana där saker som...
Men du umgicks med din dotter på fritiden?
Det blev jag. Mm. Hon hade ju kompisar också.
Ja, precis. Men jag, nu tänker jag, nu kommer jag hoppa och göra ett stort hopp. Nu sitter du här och pratar med mig och fyller 91 snart. Hade du några tankar när du var under livet överhuvudtaget om att du skulle bli över 90 år?
Nej, absolut inte. Jag kunde vara beredd på vad som helst, tyckte jag.
Ja. Har du varit sjuk någon gång?
Ja, jag har ju varit på sjukhus. Det bästa jag kommer ihåg, det var vi... Alltså, man blev eterbedövad och det var någonting som jag trodde jag skulle dö utav.
Ja, du fick göra någon operation då? Ja, när du var liten så...
Och så skulle man göra återbesök på det där och då kände man den lukten ute från gatan.
Ja.
Och att man skulle in där, det var ju som en avrättning, tyckte man ju.
Eter använder man väl inte överhuvudtaget idag?
Nej, det tror jag inte.
Så det var en lite traumatisk upplevelse då, den här operationen?
Ja, jag var helt enkelt rädd för det där.
Ja. Har du rökt?
Ja. Det blir vi ofta i militära.
Då rökte du. Men röker du nu för tiden?
Nej.
Men hur har det varit med alkohol då?
Ja, där måste jag säga att jag har ju inte varit alkoholfri, utan... Där har det väl varit en stämningsbild mera tack vare de här mågarna som bara hälsar på. För de använder ju alkohol och så man känner ju doften och så där vidare. Och vart efter man växte upp så var man kanske smakade lite grann på det där också. Men det blev ju aldrig några sådana där svåra behov. Ja. För att det har jag haft exempel på. I min släkt också som fick besvär med alkohol.
Just det, att de missbrukade det.
Ja, och det är en sjukdom, så att det kan man ju inte anklaga människan för, tycker jag.
Nej.
Att man får problem. Jag hade ju en bror som var polis då.
Han hade lite alkoholproblem.
Ja.
Men jag tror många människor känner att de vill leva ett långt liv och ett friskt liv. Och... Jag kan tänka mig att många har frågat dig, men hur blir man 90? Tror du att det bara är slump eller har du gjort någonting speciellt för att vara så frisk och kry fortfarande vid 91?
Jag tror att ödet har spelat mig stor roll.
Hur menar du då ödet?
Ja, att jag klarar mig ur fällor och sånt där vidare. Det beror på hur kroppen är byggd alltså. Jag tror på generna. Och det tycker jag, det kan man inte skryta över alltså.
Har du rört på det mycket?
Ja, under militärtiden var ju det. Det var ju,
men jag mötte dig i morse, då kom du gående på promenad. Och det är väl, inte det också nyttigt att få röra på sig trots
Absolut.
En hög ålder?
Ja.
Är du troende, Stig? Tror du på Gud?
Ibland har det nog varit så när jag var liten då och trodde att de skulle dö, mina fosterföräldrar. Då gjorde jag nog det.
Men gick ni i kyrkan?
Ja, konfirmation, det gjorde man ju i kyrkan. Man gick så.
Jag tänkte, gick ni typ varje söndag i kyrkan?
Nej, jag var vid söndagsskolan.
Ja, söndagsskolan.
Och det var ju väldigt vanligt på den tiden.
Men tror du att det finns en högre makt?
Nej, jag tror på ödet och på gener alltså. Sånt där. Så, ett slump. Man kan inte skryta över dig själv alltså.
Nej, jag förstår. Men du tror inte på att man till exempel kan be till någon form av Gud och få svar på böner?
Nej, inte nu, men det gjorde jag då som fosterbarn.
Ja.
Och det är ingenting. Och det var väl vanligt bland, man gick och konfirmeras och så där vidare. Så att, Och likaså när jag bodde i fosterhem, då kom det ju en präst hem och skulle titta på mig. Och jag visste inte varför han skulle se på mig.
Är du rädd för döden?
Nej, inte när man blir riktigt gammal. För då har man ju mycket... Då har ju för det första... de flesta har ju dött redan. Det var ju en moster till mig som sa, jag har inga bekanta kvar längre. Och hon kom ju då från gruvarbetarfamilj. Det låter ju konstigt att en sån gäng kan bli... De hade så dåligt ställt så att när hon var sjuk och läkaren kom hem så ville han väl göra något ingrepp. De hade inte pengar.
Nej.
Och då säger han så här till hennes föräldrar. Ja, det är inte så väldigt mycket att vara orolig för den här flickan. Hon kommer inte leva så länge. Och det var ju också en tröst. Hur man reagerar på den tiden.
Ja, så hon, att man ens säger så tycker jag ju är skrämmande.
Jo.
Men hon blev 99 år, så den där läkaren hade ju fel.
Ja, verkligen fel.
Ja. Men jag tänker, har du... Då menar du att som äldre så är du inte rädd. För det är det enda vi vet med säkerhet, att alla vi människor kommer ju en dag att dö.
Ja, ojo.
Men när du var liten, tänkte du på döden då?
Nej, det gjorde jag inte. För att de här pojkarna och flickorna som man hade som träffade varje dag, de var ju pigga och man märkte inte av några sådana där tankar. Åt det hållet tycker jag. Kan inte komma ihåg. Ja, det var väl... Det fanns väl vissa åkommor bland barna också. Någon som hade någon krok istället för en hand och sådana där saker. Att de hade fötts lite udda. Men man tänkte inte i de tankarna tycker jag.
Nej, precis.
Utan man var nyfiken, det var jag. Väldigt nyfiken. Jag odlade. Jag hade ju kaniner.
Asså?
Ja, som jag sålde.
Jaha.
Till exempel.
Kaniner som man sålde för att folk skulle ha som...
Ja, som husdjur alltså. Ja. Och det, kvar på det där stället där jag växte upp, där står min stora... bur för kaniner och så står det SM på dörren där.
Ja. Tjänade du några pengar på det?
Ja, man kunde sälja kaniner. Och det märkliga är väl det att hur är det nu med på våran gata då har vi haft en som födde också upp kaniner.
Mm.
Och då finns det i Stusa en affär, vad heter det, zoologisk affär, som köpte kaniner utav våran granne. Så att där kom kaninerna in i bilden igen. Claes Olsson till exempel hade jag ju affärer med och beställde varor och sen som jag gick och sålde. Och konstgjorda blommor sålde jag ju.
Allt för att tjäna lite extra pengar.
Ja, och julkort naturligtvis. Och då blir jag så fullt skratt när de kommer och ringer på nu och vill sälja...
Ja,
och då köper vi, jag beställer av duktiga flickor så att säga.
Ja. Jag tänker på, du har ju, man tittar tillbaks från det året du är född till nu, så har det ju varit en enorm teknisk utveckling.
Ja, oj oj oj.
Skulle du kunna komma på någonting som du själv tycker har varit väldigt bra med tekniken, där du har märkt en stor skillnad som har underlättat till exempel arbetsmässigt och sådär? Eller har det underlättat vardagen eller någonting?
Ja, du vet, körkort, det var ju ingenting som man kunde tänka på den där ungdomstiden. Det hade väl vissa, men det var ju inte så vanligt bland unga människor.
Nej.
Utan det var ju springschasar. Och till och med, ja, i Stockholm här var det väl på gränsen också.
Men du är inne på bilen där då, hur var det då att bli med bil?
Ja, framförallt så var det väl det att man kunde komma till Norrland.
Men körde ni upp till Boden då?
Ja, och det är ju långa sträckor.
Ja, det är ju 100 mil. Lite.
Och sen var det att den här bilen i början, den var ju felkonstruerad.
Jaha.
Så att en fördelarlosa hade de satt längst fram vid framhjulen. Och när det började regna då kom det in vatten där. Så att då måste man ha en plastpåse på där, annars så blev man ju stående. Så att, men det är ju väldigt avstånd också.
Ja, det är ju väldigt avstånd. Men övernattar ni på vägen? Eller?
Ja, vi gjorde ju det. Det fanns ju rum att hyra också där vidare. Jag kommer ihåg ett roligt ställe som hade rum att hyra ut. Och då Anna-Greta satt för kvar i bilen då. Och så den här damen som skulle hyra ut. Hon demonstrerade sängen är fint. Jag skulle ligga och jag kommer hälsa på det sen och vidare. Trodde att jag var ensam.
Okej.
Så att det kan ju bli missförstånd.
Jag förstår. Men din fru då? För du är änkeman idag.
Ja.
När gick din fru bort?
Jag kan väl berätta hur du liksom... Hon hade ju sjukdom, Alzheimer.
Alltså Anna-Greta hade Alzheimer.
Ja, vi gick ju ofta på promenader, sällskap då. Och ibland gick hon ensam också. Men då hade hon ju skrivit upp på en lapp att hon hade gått ut.
Oh.
Och då hade hon i det här tillfället gjort det. Och vi visste ju inte hur långt hon gick eller så vidare. Men lappen fanns ju kvar. Och så efter en... hur lång tid det gick innan polisen kom till mig. Hon hade inte hunnit så långt i skogen. Utan där hade någon hittat henne. En hundägare tror jag det var.
Aha.
Och jag misstänkte ju det värsta. Den gången stämde det också dessvärre. Och då säger den här kvinnliga polisen att vi vill sitta i ett fotoalbum. Det har det väl. Och du förstår, då kopplade på mig direkt att jaha, nu är det någonting elände här. Så att jag visste inte var de fanns. Som tur var så bodde ju hon mitt emot.
Din dotter?
Ja.
Ja. Och vad hade hänt då?
Och då hittade de ju henne ganska snart i albumet där. Ja, då får ni följa med i polisbilen till Huddinge sjukhus. Och det var inga bra saker att få höra.
Hon hade fått en stroke alltså när ni kom, och då när ni var på Huddinge sjukhus.
Ja.
Och vad hände då?
Ja, alltså det var ju en hundägare som hittade henne. Sen såg väl han till att hon kom iväg då.
Men vad hände i samband med den här stroken då?
Karolinska sjukhuset, det var den första besöket jag gjorde där. Jag ville att de skulle ta en taxi som placerade mig rätt ingång där. Mm. Det är stort.
Ja.
Och kallt och mörkt var det. Nej, han stannade där och pekade på dörren bara. Och du går in där bara så kommer du in. Den var låst.
Oj.
Och det var ju kallt ute och mörkt. Och man kunde inte läsa några skyltar.
Nej.
Och jag gick väl och frågade folk till höger och vänster. Och dålig kände jag mig. Och jag tänkte att jag kommer aldrig klara det här. Och där inne fanns hon. Ja, men tänkte det också att man ska åka från vid sådana där tillfälle.
Ja, jag förstår.
När man är på ett sjukhus.
Ja, det vill man inte.
Nej.
Men hur jag går tillbaka lite i tiden, men hur känns det då om man har varit gifta så pass länge, om man har ett kärleksförhållande och också ett starkt vänskapsband, och så visar det sig då att ens partner får Alzheimer. Hur var det att se sin fru bli glömsk och sådär? Hur kände du kring det?
Ja, jag tycker nog att vi tyckte nog att hon gjorde så gott hon kunde.
Ja.
Det var jobbigt och bli fel får det lov att bli också.
Och hur kändes det då att bli änkeman då?
Ja, det är väl många frågor som kommer på en gång då. Vad som ska hända sedan. Men det var ju tack vare den här annonsen att de skulle sälja ett hus mitt emot oss.
Precis, vad som hände var alltså att din dotter flyttade in i huset bredvid.
Ja visst, med barn och allt.
Med barn?
Jag hjälpte till lite grann till barnvakt och sådär vidare. Så att där hände ju liksom saker hela tiden.
Tror du att ditt liv skulle vara annorlunda om din dotter inte hade bott så nära?
Ja, det hade blivit en katastrof tror jag.
Tror du det?
Ja.
Är det viktigt att ha sina nära och kära i en...
Ja, du vet att man har ju bekantskapskrets också som man har umgåtts med. Och sen blir man ju nästan utanför själv på något vis.
Vad skulle du säga, Stig, är det viktigaste i livet?
Ja, det viktigaste... det är en sak som jag saknar mycket, och det är det att jag tycker jag tar ganska mycket saker för givet, alltså, eller klagar i onödan och glömmer bort att det finns någon som har det väldigt svårt. Och då anklagar man sig själv också över att man... jag ibland svär jag åt mig själv varför jag klagar.
När har du varit som lyckligast i ditt liv då? När har du mått som bäst?
Man kan nog säga att de här flickornas familjer, vi hade ett gott förhållande med dem. Och de fick ju barn som växte upp. Och det, så att då tyckte jag att livet var ju värt att leva.
Så gemenskap tycker du om det?
Ja. Järnbranschen, den är ju märklig på det viset att jag hamnade där en gång i tiden och fortsatte. Fem stycken järnhandlare var det väl runt i stan, Långgångsgatan och alla möjliga ställen. Och det ena var ju inte lik den andra. Och så småningom fick jag en järnhandelsplats i Huddinge här. Där hände det ju mycket olika saker, bland annat så höll de ju på byggde upp mycket hus här i Huddinge och mycket berg var det så vidare, så att den här affären hade tillstånd att sälja sprängämnen.
Ja.
Och då fick jag ju gå på en kurs där i Göteborg på alla bestämmelser om det. Så, att, så småningom fick jag nästan bred i mitt yrke att sälja sprängämnen.
Så sålt mycket sprängämnen?
Ja. Och då hade vi ett förråd vid Tullinge flygplats och där blev det inbrott. De sprängde upp en dörr och där hade väl 5-6 ton sprängämnen.
Oj.
Som flög ut i marken, i terrängen där, och det kunde ha gått väldigt illa. Men det blev ju polisingripande på det där.
Hur viktigt är pengar för att må bra?
Alltså, viktigt är ju att man kan känna sig lite trygg om det skulle hända någonting. Man vet aldrig vad det kostar. Och då var det ju, kan man säga, klokt att bli av med en bil. För att har man en svag ekonomi då är ju bilar inte något bra placering.
Ingen bra investering, nej. Det har jag också erfarenhet av, kan jag säga.
Ja, och du vet, man hade ju bara råd att köpa begagnade bilar också.
Kommer du ihåg vad du betalade för din Saab när du köpte den i...
Ja, 8000 tror jag.
Ja. Men vad gör du idag då om dagarna? Nu är det 2016 är det ju.
Ja, är det verkligen så mycket?
Ja, det är helt sant. Men vad gör du? Hur ser en vanlig dag för Stig ut? Liksom? Vad gör du?
Ja, mycket arbete blir på en sån där tomt. Den kräver hur mycket som helst. Och att den var så lång som 52 meter, det tänkte jag inte på när jag var ung.
Nej,
men när man ska springa upp och ner flera gånger,
ja.
Så då kommer ju åldern in i bilden, att man försöker dra sig.
Ja.
Så att, där har jag intresserat mig för växter och djur.
Ja.
Mm. Och där har jag lyckats få tag i en tomatsort som en odlare hade kommit ifrån, fått tag i dem, att det fanns i gamla Tjeckoslovakien. Kunde man ta frö på den tiden också. Och den blev väldigt omtyckt. Mycket god alltså.
Ja, för tomaterna man köper på affären smakar ingenting.
Då hade jag en fröfirma i Malmö som jag beställde dem där hos. Men sen började EU att lägga sig i den här och förbjuda den där försäljningen på de där fröerna. Nu låter det löjligt. Att det skulle inte få föras in i Sverige om inte man gjorde en provodling på inte bara en planta, utan det skulle vara hur många som helst.
Aha, oj.
Och de hade inte råd att göra så. Då sa ju han det, att man kan ta egna fröer, och det började jag med då. Och sen har jag placerat ut dem där till olika bekanta som jag frågar efter dem också.
Men är det goda tomater?
Ja, enormt.
Ja, vad härligt. Sover du gott om nätterna och sen? Vilken tid kliver du upp på morgonen ungefär?
Ja, det är de här husdjurna som vi har då.
Ja.
De gör ju det att de kan ju vakna klockan 5 och sådär.
Vad är det för husdjur då?
Det är katter för
mig. Okay.
Och jag är väldigt djurvän och hundvän också, men det skulle jag aldrig klara av. Ja, det är konstigt att inte jag har haft hund.
Ja, du vet, vi har suttit och pratat över en timme nu, Stig.
Ja, du ser.
Ja, och jag tycker det har varit jätteintressant då att jag har fått komma förbi.
Men du har inte hört de värsta sakerna jag gjort i militära.
Nej, du får gärna berätta en riktig lumpenhistoria.
Jag blev skickad tillsammans med en massa svealigardister i godsvagnar upp till Norrbotten, till finska gränsen. Tyskarna hade gett sig av därifrån, men svenskarna, de skulle vara där uppe i alla fall. Det var en jättestor manöver. Och då skulle vi också ha hästar med oss. Skidor hade vi också, ja. Och då hamnade vi i ett plats som heter Armasjärvi, där en färja hade sjunkit några år innan med alla soldaterna i, allihopa. Och där finns en stor minnessten.
Okej.
Okay. Och det var ju ödslig natur där. Och finska gränsen låg alldeles intill där. Och de här militären, svenska militären, de dyrkade ju tyska militären. De tyckte att vi var skit bara. Jo då, ryssarna fanns på andra sidan gränsen. Och på en stormanöver där så åkte jag omkull där i ett moras. Så jag blev kvar.
Aha.
Och det var en mitt i natten. Och då försvann de bara. Övningen pågick ändå. Men sen när jag hade ropat länge så kom det ju en officer då, en major, och viskade till mig så här: vem var det som skrek? Det var jag, sa jag. Vet ni vad ni har gjort, säger han, så viskade till mig. Ja, jag har kört omkull. Ni har förrått Sverige. Ni har förrått Sverige, sa. Det är det värsta som kan hända. Hur skulle jag, och de andra var ju långt borta. Hur skulle jag, ja men i krig får man ju, då kan man ju inte ta hänsyn till att åka och hämta någon, utan då får man ju slå sitt kast när man kör omkull.
Oj.
Vilka militärer, vet du.
Oj, oj, oj. Så han menar på att du skulle inte ha skrikit då?
Alltså? Nej.
Men hur kändes det när han sa att du var förrått Sverige?
Ja, det kändes ju väldigt konstigt.
Aha.
För jag hade ju inte så dåliga betyg, jag gjorde vad jag kunde. Ja, och för att liksom bygga på det där med militära, så på min matställe där sitter då en major vid vårat bord. Och han tittar så här på mig, och jag tänkte, vad fan tittar han på? Hörde du, sa han, skulle du vilja vara snäll och knäppa över stationknappen?
Den var öppen.
Det var avslutningen på min majors.
Ja, vad roligt.
Ja, nu är han borta också.
Ja, vad härligt. Vi avslutar med en lumpenhistoria. Tack så jättemycket, Stig, att jag fick komma hem till dig och prata med dig och lyssna på ditt liv.
Ja, du har ju haft olika årgångar, vad jag förstår.
Jag har haft olika årgångar.
Och hur är det med manligt och kvinnligt då?
Ja, faktiskt väldigt rättvist uppdelat, måste jag säga.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.